Du lyssnar på I solgudens namn av Christian Schack. I översättning av Ingrid Playbär. Uppläst av mig, Fredde Gromberg. Ett. Danios häst galopperade på den brännheta stigen som ledde till lejonets boning. Ett samhälle i södra Syrien, grundat av den berömde faraon Setos. Egyptier på farsidan och syrier genom sin mor. Danio hade valt att utöva det hedervärda yrket som kurir och delade framförallt ut brådskande budskap. Den egyptiska förvaltningen höll honom med häst, mat och kläder. Danio hade en ämbetsvilla i Sile, en gränsstad i nordost, och fick dessutom gratis uppehälle på kurirernas rastställen. Kort sagt, han förde ett angenämt liv med ständiga resor och många möten med syriskor, som inte var särskilt blyga, men som ibland hade lust att gifta sig med en tjänsteman. Denne lade dock benen på ryggen så fort deras förbindelse tog en alltför allvarlig vändning. Danio, vars föräldrar hade blivit uppmärksammade på hans verkliga läggning tack vare byns astrolog, tålde aldrig att känna sig instängd, även om det endast var i en oblyg älskarinnas famn. Ingenting var viktigare för honom än de sträckor han tillryggalade och den dammiga stig som han färdades på. Kuriren, som var både samvetsgrann och metodiskt lagd, hade bara fått fina vitsord av sina överordnade. Sen början av sin karriär hade han inte slarvat bort ett enda brev och hade ofta arbetat över den anbefallna tiden för att kunna tillfredsställa de avsändare som hade bråttom. Det var hans livsuppgift att se till att alla brev så fort som möjligt blev utdelade. Då Setos dött och Ramses kommit till makten hade Danio, liksom många andra egyptier, fruktat att den unge faraon skulle visa sig vara en stridstupp och sända ut sin armé på erövringståg i Asien i hopp om att återerövra det enorma kejsardöme där Egypten skulle vara medelpunkt. Under sina 4 första regeringsår hade den hetlevrade Ramses byggt ut templet i Luxor, fullbordat den gigantiska pelarsalen i Karnak, påbörjat uppbyggnaden av sitt evighetstempel på Thebes västra strand och dessutom byggt en ny huvudstad i deltat Pi Ramses. Men han hade inte ändrat något i sin fars utrikespolitik, som innebar att man iakttog en väpnad neutralitet gentemot hetiterna. Anatoliens fruktansvärda krigarfolk. Det verkade också som om detta folk skulle ha avstått från att anfalla Egypten och respekterade dess lydland, den södra delen av Syrien. Framtiden skulle tätt sig ljus om inte den militära postgången mellan Pi Ramses och fästningarna längs med Horus väg på ett oroväckande sätt hade ökat. Danio hade frågat ut sina överordnade och även bett en del officerare om upplysningar. Ingen visste något, men man talade om oroligheter i norra Syrien och till och med i provinsen Amuru, som stod under egyptiskt inflytande. Det var uppenbart att alla de postförsändelser som Danio befordrade gjorde kommendanterna vid fästningarna längs Horus väg, som var den befästa linjen i nordost, uppmärksamma på att de inom en snar framtid måste bereda sig på oroligheter. Tack vare Setos kraftfulla insatser hade Kanaan, Amuru och södra Syrien tillsammans bildat ett vidsträckt område som fungerade som en buffert och skyddade Egypten mot en överraskande invasion. Man var förstås tvungen att ständigt övervaka furstarna i dessa oroliga trakter och ofta se till att de tog sitt förnuft i fånga. Nubiens guld lugnade snabbt den lust att svika Egypten som vid varje årstidsskifte vaknade till liv hos dem. De egyptiska truppernas närvaro och militärparaderna som ägde rum vid de stora festligheterna, som till exempel vid skördetiden, var också effektiva när det gällde att bevara den ömtåliga freden. Under tidigare perioder hade fästningarna längs Horus väg vid flera tillfällen stängt sina portar och förbjudit alla främlingar att överträda gränserna. Hittiterna hade emellertid aldrig anfallit fästningarna, och man fruktade inte längre några häftiga sammandrabbningar här. Danio fortsatte att vara optimistisk. Hittiterna var medvetna om den egyptiska arméns effektivitet.